Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdingby, där vi rullar på i översiktsserien, och vi har ju nästan lämnat 60-talet bakom oss här. Vi gick ju igenom det här kaotiska året 1968, och i förra avsnittet så tog vi vidare där Richard Nixon hade blivit vald och lite grann hur han hanterade utrikespolitiken med Vietnamkriget och hans försök att både närma sig och spela ut Kina och Sovjetunionen och så vidare. Vi ska titta vidare lite grann på de här Nixon-åren och fokusera mer på kanske vad som händer i USA då, inrikespolitiskt. Jag tänker inte att vi i det här avsnittet hanterar det som på något vis blir själva avslutningen. Man kan ju säga att Nixons presidentskap började bra men slutade katastrof, och då vet ni ju de flesta av er att det, jag pratar om Watergate-skandalen. Den får vi ta lite grann i ett separat avsnitt. Men idag tänkte jag att vi skulle kolla på inrikespolitiken och hur Nixon försöker bygga nya politiska koalitioner och försöker hantera den lite svåra ekonomiska situation som USA hamnade i på slutet av 60-talet och början av 70-talet, och som kommer att prägla stor del av 70-talet och även vara väldigt prägla även hans efterträdare, både Gerald Ford och Jimmy Carters presidentskap. Men vi tänkte vi skulle kika på grunden här. Så att vi rullar vidare här, så är vi snart lämnat absolut 60-talet bakom oss. pratade lite grann om i det här avsnittet kring det vi fokuserar på 1968, att det var ju ett ganska jobbigt år för USA med mycket splittring och sånt där. Man kan väl säga att i början av Nixons presidentskap i juli 1969 så sker det ju en sån här känd milstolpe och en känd händelse som i alla fall för tillfället kan göra att amerikanska folket enas i någon form av beundran, och det är ju då såklart månlandningen när i juli 69 då, när Apollo 11 landar på månen och Neil Armstrong och Buzz Aldrin blir de här första människorna att gå på månen då, såvida man inte är allt för konspiratoriskt lagd i alla fall. Och de planterar ju såklart stjärnbaneret, amerikanska flaggan på månens yta där, och följer de här klassiska small step-orden och så vidare. Jag för mig att de också hade en skylt med sig, var med typ "We came in peace for all mankind" eller någonting sånt där, tror jag. Och det här gör ju på något vis att det blir en liten sån här positiv händelse som på något vis får lite grann av splittringen och det här jobbiga slutet av 60-talet, att man lägger sig där bakom då. Tittar man på Nixons, när han tar över det Vita huset, så hade ju Nixon kandiderat 1968. Han hade gått till val på en återgång till en mer konservativ social och ekonomisk politik, och han hade också haft ett tydligt budskap om lag och ordning, och i många avseenden så förverklar han ju detta, men det finns ju också en del områden som han var ganska försiktig och såg till att inte röra tidigare liberala reformer då, så att säga. Och det är ju egentligen på många sätt likt hans utrikespolitik, att han är ganska realistiskt pragmatiskt lagd och han är inte riktigt lika ideologiskt driven, utan han känner sig fram på vad som kan fungera och vad som kan vara framgångsrikt liksom. Det här var ju också på många sätt naturligt. Alltså Nixon ansåg ju att hans väljarbas bestod av det han kallade för the silent majority, alltså någon slags tysta majoriteten då. Och han menar ju att det fanns ett stort mittfält bland den amerikanska befolkningen som ofta var lätt konservativa och kanske framförallt vita medelklassamerikaner som inte var ute och protesterade och som inte gjorde upplopp och som skötte sig själva då på typiskt amerikansk maner, självständiga individer. Och då också då inte vill att staten la sig i för mycket. Och det är ju på något vis det han tänker sig som sin kärnväljargrupp då. Och när Nixon tar över i Vita huset så fortsätter han ju med de här budskapen om att kunna ena landet, och i sitt installationstal så säger han ju bland annat "We cannot learn from one another until we stop shouting at one another, until we speak quietly enough so that our words can be heard as well as our voices." Så att det här är på något vis han försöker lite grann bygga någon form av enighet och sammansvetsning då. Till olika reportrar så pratar han ju om att föra en slags konsensuspolitik över partigränserna. Det är ju sånt där som går i vågor. Det är ju likadant med Biden när han vart val nu senast, att han försökte gå till val lite grann på att han skulle hitta så kallade bipartisan solutions och så vidare. Men en annan aspekt av det så att säga, det var ju att också av praktiska skäl, därför att Nixon är ju den första nyvalda presidenten sedan 1949 som behövde styra landet med en kongress vars båda kamrar hade majoritet från motståndarpartiet. Så att även om Nixon vinner presidentvalet som republikan så hade han varken representanthuset eller senaten med sig. Oftast har man ju kanske i alla fall vunnit en kammare, och i många fall har man ju ridit på en framgångsvåg och vunnit kanske hela kongressen och kan direkt hoppa in och jobba med sina första 100 dagar och sätta ett stort avtryck då, åtminstone under de första 2 åren. Men Nixon, han tvingas ju liksom då av praktiska skäl att redan på start försöka just hitta de här konsensuspolitiken över partigränserna. Och Nixons de här lite moderata, lätt konservativa budskapen så gjorde ju att många trodde att hans styre skulle snarare då likna Eisenhowers era då, med en lite mer liberal republikansk politik då, för att kunna få igenom sina förslag då. Men Nixon, han för ju landet i en något mer konservativ riktning då, men absolut inte riktigt på samma sätt som Reagan kommer att göra sen på 80-talet då. Istället för att liksom omkullkasta The Great Society som hade börjat byggts upp, så var det Nixon att försöka göra den federala byråkratin lite mer effektiv. Så istället för att montera ner de här federala programmen så såg Nixon till att ansvaret för de här programmen istället fördes ut till delstaterna. Och det här kallar ju han då för the new federalism, alltså en slags ny federalism där man för ut saker till delstaterna från den federala nivån, då, alltså nationella nivån. Och att minska den federala staten utan att minska hjälpen till behövande sågs ju som en väg som kunde få stöd både av konservativa och liberala. Liberala fick så att säga innehållet och stöden till de som var behövande, medan som konservativa fick den här minskade federala budgeten och minskade federala staten. Då. Bland de konservativa åtgärderna det var ju försöken att få kongressen att förbjuda den här så kallade bussningen av elever som var ett sätt att försöka desegregera skolor. Han förbjöd ju myndigheter och departement att dra in finansiering för skolor som inte var integrerade, och han började också montera ner och avfinansiera en hel del sociala program då som Kennedy och Johnson infört inom det här området. Han avskaffade också det som kallas för Office of Economic Opportunity, som varit liksom en central del av Johnsons Great Society som också framförallt kanske var riktade till den fattiga afroamerikanska delen av befolkningen då. Bland de lite mer liberala åtgärderna som Nixon ändå gjorde för att hitta kompromisser, det var ju att han skapade faktiskt en federal myndighet inom miljöområdet, och han gav också sitt stöd till så kallade affirmative action, alltså positiv särbehandling, speciellt inom byggprojekt och byggsektorn då, som finansierades federalt. Så att han är ju ingen konservativ hårdlinje person på alla områden så att säga. En sak som kanske ibland hamnat i skymundan var ju också Nixons förslag som han lägger fram som kallas för Family Assistance Plan, FAP då, som försökte göra om egentligen välfärdssystemet i grunden, och i praktiken skulle det ju ha skapat ett system med en garanterad inkomst för alla amerikaner på $1,600 som man fick om man då inte tjänade mer än $4,000 om året. Och det här förslaget lägger Nixon fram och det går igenom representanthuset, men det gick aldrig igenom senaten, så att det är ju sådana saker som man kanske inte tänker på, att här hade ju Nixon faktiskt kunnat gjort drivit igenom ett väldigt liberalt och socialliberalt förslag då, om en slags garanterad inkomst. Många liberaler är ju dock är ju på tårna och är ju lite misstänksamma mot Nixons motiv till vissa förändringar, och det är ju med rätta då, för han var ju aldrig liksom principiellt liberal, utan han är ju mer en pragmatisk då, på gränsen till nästan lite populistisk politiker, liten kappvändare på många sätt liksom, och lite som Trump, känner av, bollar in lite idéer, ser vad som funkar, kan det här ge stöd i nästa val, så ja, men då kör vi på det liksom. Privat kunde han till exempel beskriva afroamerikaner och judar och andra minoriteter med ett fruktansvärt språkbruk till exempel, och hans inhemska politik hade ju också ett ganska slukt motiv med att inte strida med demokraterna i hopp om att han istället kunde då fokusera på sin lite mer järvare utrikespolitik, så han försöker ju helt enkelt skapa sig lite utrymme kan man säga. Den här stoltheten och lugnet som amerikanerna kände utav den här månlandningen, den skingras ju relativt snart när Nixon annonserar den här invasionen och bombningarna av Kambodja 1970 som vi pratade om i förra avsnittet. Så med ens så hade han ju då triggat igång de här krigsprotesterna och den här motkulturen satte i fart i rejält igen då. Och istället för att avsluta kriget som han hade lovat då, så verkar ju Nixon snarare eskalera det på ett annat sätt då med bombningarna. Och för många amerikaner var det här en stor chock då. Och för Nixon var det en chock för honom då att så många kritiserade hans agerande. Han hade lite svårt att hänga med på det där då. Och efter 1970 så, efter de här inledande liberala förslagen så rör sig Nixon uppenbart mer åt höger politiskt och mobiliserar då den här så kallade tysta majoriteten i sin politik då. Han använder lite cyniskt de här protesterna och kritiken som finns i samhället och innerstädernas våld och sociala oordning är ju då rädslor som han försöker spela på då. Och han attackerar alla som egentligen var involverade i protester som opatriotiska och fiender av traditionella amerikanska värderingar. Och Nixon hade ju mycket att vinna på att spela på den här rädslan då, och vinna gehör hos en mer konservativ riktning då. Under åren 1969-70 så utförde ju radikala liberala grupper liksom över 250 bombningar i USA då. Det är bomber som briserar hos storföretag som IBM och flera andra då. Kriminaliteten ökar ju också. Då är det ju liksom vinnbart att spela ut korten om lag och ordning och spela på den där rädslan som många känner när våldet ökar då. Nixons fokus på att mobilisera den tysta majoriteten grundar sig i att han såg det som nödvändigt för sin politiska framtid också att addera de 10 miljoner röster som hade gått till George Wallace i presidentvalet 1968. Ni vet, George Wallace ställde upp med ett oberoende parti då, som mycket var ett rasistiskt parti i södern som var kanske det mest konservativa alternativet. Då. Nixon, alltså hade Wallace vunnit med några tusen röster i vissa delstater, jag tror jag pratade om det, så hade ju Nixon inte fått en majoritet av elektorsrösterna och därmed hade ju också presidentvalet hamnat i representanthuset för att avgöras där istället för i det öppna valet. Och det här känner ju Nixon att det är ett litet av ett hot, så att han vill ju på något vis addera de här konservativa rösterna inför nästa kommande val, så att han verkligen liksom tilltalar den här konservativa delen av USA då. Och de flesta av de här väljarna var ju, som en rådgivare beskrev det då, un-young, un-poor and un-black. Det vill säga de väljarna som kan tilltalas av en mer konservativ politik är ju kanske inte de fattiga unga svarta liksom, utan det är raka motsatsen då. Och han kritiserar, Nixon kritiserar det demokratiska partiet för att ha blivit kidnappad av den här nya vänstern och radikaler och protesterande krigsmotståndare då. Så för att mobilisera den tysta majoriteten så vidtog Nixon hans rådgivare ett antal åtgärder. Då. För det första så började man rikta sig till den här vita arbetarklassen väldigt tydligt. Då. Justitiedepartementet igår drog om att fördröja alla fall som handlade om skolintegrering, och Nixon försökte påverka kongressen att inte rösta igenom en utökning av Voting Rights Act, alltså den här klassiska lagen som kom 1965 och gav afroamerikaner rösträtten då. Och medborgarrättsorganisationer som NAACP menar ju då att USA för första gången sedan Woodrow Wilson hade en väldigt öppen anti-negro president, som man uttryckte det. För det andra så gick ju Nixon i bräschen för det här med law and order och lovade att han skulle vara då tough on crime, som man säger. Tidigare liberala rättigheter för kriminella, ni vet ju, pratar om det här bland annat med Miranda-varningen och annat, det blev delvis tillbakarullande genom motåtgärder då. Domare, åklagare och polis får ökade rättigheter för att genomföra husrannsakan och arrestera misstänkta och så vidare. Nixon gav ju också myndigheter som IRS och Skatteverket, FBI, den federala polisen och andra myndigheter tydliga instruktioner att gå väldigt hårt åt potentiella fiender mot administrationen då. Han tänker att administrationen är staten och det är fiender mot staten då. Och flera åtgärder var ju rätt och slett illegala egentligen. Han uppmanar ju IRS bland annat att göra revisioner på deklarationer som kritiker gjort utan att det egentligen fanns någon ökad risk eller misstanke. Så han uppmanar FBI att avlyssna vänsteraktivister och han bad myndigheten Small Business Administration att sluta låna ut pengar till företag som stödde medborgarrättsrörelsen. Så att det är ganska mycket sluga åtgärder och slug styrning av byråkratin för att få som han vill då, så att säga. En tredje åtgärd för att mobilisera den här tysta majoriteten var ju också att släppa loss då vicepresidenten Spiro Agnew som verkligen reste land och rike runt och fördömde liberaler och media och radikala professorer och studenter och i princip alla som protesterade mot något gick Agnew hårt åt då. Jag hörde ju med något citat här för några avsnitt sen när han kritiserar och gå ganska hårt åt. Och det här var ju lite grann egentligen att släppa loss Agnew i en så kallad Nixon-roll. För det var ju den rollen som Nixon hade haft under Eisenhower. Att vara den här lilla bulldoggen som kan säga lite hårdare saker jämfört med den presidenten som får vara lite mer försiktig då, så att säga. En fjärde och väldigt viktig åtgärd för att mobilisera den tysta majoriteten, det var ju också att sätta sin prägel på högsta domstolen och se till att högsta domstolen gick in med konservativ riktning. Och När vi pratade tidigare om högsta domstolen under Earl Warren, då, chefdomaren, så hade de ju haft en tydlig liberal inriktning. Då, ett antal liberala rättsfall och domar. Då. I många avseenden så var nästan högsta domstolen liksom på 60-talet den institutionen som nästan väckte de konservativas största bitterhet. Enligt många konservativa så hade ju högsta domstolens försvar av civila friheter bidragit liksom till kriminalitet, protester och moraliskt förfall då, så att säga, med aborträtt och annat. Nixon, han lovade den tysta majoriteten att han skulle ge högsta domstolen en mer konservativ prägel. Han hade ju också en utmärkt möjlighet eftersom chefsdomaren Earl Warren drog sig tillbaka 1969 och behövde ersättas. Och istället för Warren då, så utsåg Nixon domaren Warren Burger. Jag vet, det här är lite förvirrande då. Han har Warren i efternamn, ersätts av Warren i förnamn. Men Warren Burger blir ju den nya chefsdomaren då. Inte så speciellt långt senare så drog sig ytterligare en domare tillbaka och då startade lite av en cirkus av utnämningar då. Nixon, han nominerade Clement Haynsworth från South Carolina, men eftersom han hade ett ytterst konservativt och tveksamt rykte gällande medborgerliga rättigheter för afroamerikaner så fördömdes han väldigt hårt av både medborgarrörelsen och liberaler och fackförbund. Och den här kritiken blev så stor då att senaten inte godkände nomineringen. Det funkar ju så att presidenten alltså nominerar en kandidat till högsta domstolen och sen är det ju senaten som beslutar om kandidaten ska bli domare eller inte då. Så det här är ju lite av ett arv från koloniala tider då den övre kammaren så att säga i den lagstiftande församlingen som då heter rådet hade både lagstiftande, dömande och verkställande roll då. Och det blev ju en del av det här som kallas för checks and balances då. Och under många år hade nomineringarna till högsta domstolen oftast gått igenom ganska smidigt, så att det här var ju lite upprörande tycker Nixon att han inte får igenom sin kandidat. Så att då får han börja om, så i nästa nominering då, nästa val av domare blir Harold Carswell från Florida, men han sågs helt enkelt inte ens ha tillräckligt med meriter, så även hans nominering röstas ner i senaten då. Och den här Carswell hade ju också uttryckt sin stöd för vit makt i södern, så han var väl olämplig på många plan så att säga. Och nu har ju då Nixon fått två kandidater nekade då. Och det innebär ju att han var rasande och fördömde senatens agerande. Man ska komma ihåg då att det här som sagt var, alltså det var inte senast någon inte hade fått igenom en domare var ju Herbert Hoover när han försökte få igenom den här John Parkers nominering 1930. Det är ganska många avsnitt sedan vi pratade om den nomineringen. Så att så här, och nu får han inte igenom en två alternativ, så det här blev ju liksom lite grann av ett misslyckande. Samtidigt så tänkte ju Nixon att det här kan jag försöka utnyttja. Så han gjorde helt enkelt allt för att vinna politiska poäng i den här processen då, särskilt i södern, eftersom kandidaterna kritiserades för att vara rasister och så vidare. Och efter att båda domarna röstats ner av senaten så sa han: I understand the bitterness of millions of Americans who live in the South. Så att han försöker verkligen få ett konservativt stöd från södern då. Men efter två misslyckade nomineringar så var Nixon lite mer noggrann i sin sista nominering då. Och han skulle verkligen, efter det här då, han skulle verkligen också få chansen att sätta prägen på högsta domstolen precis som han hade hoppats på, som han hade lovat då. Så förutom att utse en ny chefsdomare i form av Warren Burger då, så fick han också tillsätta ytterligare tre domare under sin presidentperiod då, i form av både Harry Blackmun, Lewis Powell och William Rehnquist då. Och på tal om att sätta prägel på domstolen så är det ju så att Rehnquist också 1986 blir ny chefsdomare, tar ju vid där så att säga. Så att även om han inte är chefsdomare från början så är det ju ett starkt kort som Nixon nominerar då. Rehnquist, han är ju faktiskt svenskt påbrå som namnet antyder. Hans farföräldrar hade emigrerat från Sverige till USA vid slutet på 1800-talet. Så trots att Nixon är president i bara knappt 5 år så får han utse 4 nya domare då, varav en chefsdomare och en blivande chefsdomare. Och då ska man komma ihåg då att det sitter ju faktiskt bara 9 domare totalt i högsta domstolen. Den här domstolens förvandling från liberal till konservativ kom ju dock inte sådär bara som en blixt från klar himmel över en natt. Och många konservativa blev ju till en början lite besvikna på högsta domstolen istället för en slags reträtt från de här rättsfallen som förde sociala reformer framåt. Så fortsatte domstolen på inslagen bana några år in på 70-talet. Och bland annat 1971 så ställde sig domstolen bakom påtvingad bussning av elever för att integrera skolor i en dom som kallas för Swan vs. Charlotte Mecklenburg Board of Education. I en dom 1972 så etablerades striktare regler för dödsstraff bland annat, och 1973 så kom ju den här kanske mest kontroversiella rättsfallet i USAs historia i form av Roe vs. Wade då, som ogiltigförklarar lagar som förbjöd abort under graviditetens första 3 månader, alltså det här rättsfallet som hävdes för inte så länge sedan då. Men efter det så sakta börjar ju också den konservativa, eller börjar ju domstolen bli mer konservativa med rättsutlåtanden som går mer i konservativ riktning då. Trots att bussning av elever hade tillåtits i en dom, så valde man i en annan dom, Milken vs. Bradley, att slå ner på bussning över statsgränser. Och själva bussningsfrågan hade ju blivit väldigt känslig då med mycket högljudda protester i såväl både nord som syd som väst, alltså särskilt kanske i Boston av alla städer som annars ansåg vara ett liberalt fäste, så var ju vit arbetarklass rasande och ställde till med protester och våld. Så att, och det är ju liksom rätt in i Nixons väljargrupp, så att för honom var det väldigt skönt när domstolen började slå ner på de här bussningarna som var kontroversiella i Boston. En annan känd dom kom i 1978 då, och det är ju ett beslut gällande så kallad affirmative action, alltså positiv särbehandling, och det är ju den här domen Backe versus Board of Education då. Alan Backe, som jag tror hade norskt påbrå, därav namnet då, var ju en vit man som hade blivit nekad till att antas på en medicinsk utbildning på University of California, och universitetet hade då reserverat 16 platser av 100 på utbildningen för minoriteter. Backe, han tar det här ärendet till domstolen och menar att det var illegalt för skolan att neka honom att antas på utbildningen, samtidigt som flera av de antagna enligt kvoten hade lägre betyg och lägre testresultat, och ansåg då att han var utsatt för, så att säga, omvänd diskriminering då. Och med minsta möjliga marginal, 5 röster mot 4, så skapar ju domstolen en otroligt konstig tolkning i det här Backe-fallet. Och man gav Backe rätt på ett sätt. Man menar att skolor inte kunde reservera platser för minoriteter, men samtidigt ställer man sig lite vaga termen bakom principen ändå, och menar att skolor ändå på något vis kunde ta hänsyn till ansökande elevers ras när man antog elever för att uppnå mål om rasdiversifiering på skolan då. Så det här blev ju inte mycket till riktlinjer helt enkelt, och många skolor och domstolar fick ägna många år därefter för att fundera på vad högsta domstolen egentligen menade med det där då. Men även om det var en fördröjning, så hade ju Nixon levt upp till löftet om att skapa en mer konservativ högsta domstol, där det varit svårare med bussning och såna här positiv särbehandling då. Och den här lärdomen av vikten av en konservativ högsta domstol skulle ju inte gå konservativa förbi, och än idag är det ju liksom en fråga av rang, och det märkte man ju inte minst när många republikaner verkade rösta på Donald Trump, då främst som möjligheten att kunna ersätta den här givna vakansen efter Scalia, den domaren som dog i slutet av Obamas presidentskap då. Precis som Nixon fick ju Trump sätta sin prägel på domstolen och utse 3 domare under 4 år då, både Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh och Amy Coney Barrett. Så att det var ju en liknande utveckling som under Nixons år då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Även om Nixons största problem var Vietnamkriget och hans fall liksom orsakas av en politisk skandal så var det ett uppenbart bekymmer under hans år i Vita huset. Den amerikanska ekonomin som hamnade allt mer i trubbel och i fokus då. I början av 70-talet så inleddes ju en långsam förvandling kan man säga av den amerikanska ekonomin som skulle drabbas av väldigt svåra strukturella omställningar då. Och det blev ju då inflation och sen även stagnering och så blir det ju en kombination då som brukar kallas för stagflation och så blir oljekriser och annat då så att säga. Och det här kom ju liksom lite grann för ett land som var van med att allting bara hade tuffat på då. USAs ekonomiska kraft hade ju varit en jätteviktig del i de allierades seger under andra världskriget. Utan USAs ekonomi som pumpade ut så enormt mycket material och annat så hade kanske inte de allierade kunnat vunnit andra världskriget. Och i flera decennier efter andra världskriget så hade ju den amerikanska ekonomin blomstrat och beundrats i hela världen då. Men ett antal viktiga förutsättningar för den amerikanska ekonomin började ju dock försvinna där under 60-talet. En faktor var ju minskad tillgång till billiga råvaror som skapar en ökande inflation. Och det mest allvarsamma problemet nu som då var ju olja. Oljeproducerande länder i tredje världen så skapar ju det här OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries då, som var tänkt som ett samarbete och att man då skulle kunna gemensamt förhandla om oljepriser för att driva upp dem och tjäna mer pengar då så att säga. Och även om OPEC grundades redan 1960 så hade de ju till en början haft lite svårt att samarbeta med olika länderna, men i början av 70-talet så började OPEC verkligen använda olja både som ett ekonomiskt och politiskt verktyg kan man säga då. Under kriget 1973 mellan Israel och Egypten, Syrien som vi pratade om i förra avsnittet så bestämde sig OPEC för att inte exportera olja till länder som stödde Israel, det vill säga USA och stora delar av västvärlden. Samtidigt kom man överens om att höja priset på oljefat med 500% från $3 till $15. Och för USA och västvärlden så innebär det här en chock. Och under en tid så skapas det lite ekonomiskt kaos då. USA och en del västländer upplever liksom, då kan man säga för första gången sedan andra världskriget, en brist på olja och drivmedel. Och även om den omedelbara krisen löstes efter några månader så förblev energipriserna höga under i princip hela 70-talet då. Samtidigt som det här utspelar sig så här genomgick också USAs industriella struktur stora förändringar då. Under många år efter andra världskriget så hade ju den amerikanska industrin haft väldigt glada dagar eftersom man hade ju i princip nästan ingen konkurrens från omvärlden. Europa, stora delar av Europa låg ju i spillror och USA som en industrination som hade klarat sig och bara kunnat gasat under kriget var ju bara att rulla på då. Men i slutet av 60-talet så hade ju de flesta länder i Västeuropa och även Japan återhämtat sig och helt plötsligt så började både Västeuropa och Japan att konkurrera med sina amerikanska motsvarigheter inom produktion av stål och bilar och teknikvaror och andra industrivaror. Och USAs andel av världshandeln minskade med 16% under 60-talet och med 25% under 70-talet. Så att här börjar ju USA få en konkurrens som man inte riktigt var van med då. Och den amerikanska industrin vaknar ju också ganska sent och tvingas ju till slut göra ganska hårda omställningar och prioriteringar för att lösa den här konkurrensen då. Vissa företag går ju såklart omkull då i det här läget och andra fick ju anpassa sig och bli lite mer konkurrenskraftiga. Och den amerikanska industrins glada dagar med hög sysselsättningsgrad och höga löner och så började så sakta naggas i kanten då. Fabriker fick stänga ner och hundratusentals industriarbeten försvann. Och där är ju en koppling med energifrågan och industrin då är ju väldigt tydlig då. Så länge energi i form av olja var billigt så då hade ju amerikansk industri oftast använt sig av billiga produktionsprocesser snarare än energieffektiva. Och när energipriserna steg så blev ju också kostnaden alarmerande högre. Och kan man då producera på ett annat mer energifattigt sätt i andra länder så blev det en konkurrensfördel helt enkelt jämfört med amerikanska företag då. En av de branscherna som drabbas kan man säga i dubbel bemärkelse då, det är ju den amerikanska bilindustrin då. Dels blir drivmedel allmänt dyrare och dels börjar det allt fler amerikaner köpa då mer alltså drivmedelseffektiva och japanska bilar som Toyota och Datsun och så vidare. Så 1980 så hade ju utländska bilmärken tagit över mer än en tredjedel av bilmarknaden i USA. För de politiska ledningen på 70-talet så var det svårt att hitta lösningar på den här dåliga ekonomin. Ofta kom det tvära kast mellan kortsiktiga lösningar som byggde på olika ekonomiska teorier. Nixon han försöker möta de här ekonomiska utmaningarna med en klassisk politik för att möta då stigande inflation. Han drar ner på spenderandet, han höjer skatterna, vilket 1969 till och med skapar ett federalt budgetöverskott då. Men de här åtgärderna visar sig ju dock inte bita och är svåra att hålla upp under en längre period. Så på uppmaning från konservativa ledningen på Riksbanken, då Federal Reserve, så börjar Nixon istället fokusera på monetära åtgärder och försöka kontrollera valutan. Då. Man höjer styrräntorna och tillgången på valuta minskar. Allt egentligen i linje med Milton Friedmans teorier. Då. Men ingenting verkar riktigt hjälpa i den här bekymmersamma då amerikanska ekonomin. För samtidigt som den ekonomiska tillväxten minskade eller stod still så ökade levnadsomkostnaderna för vanliga amerikaner med 15%. Och det USA upplevde var liksom någonting som fick den här termen då stagflation, det vill säga en ekonomi som både stagnerade samtidigt som priserna ökar då. Alltså stagnering plus inflation blir stagflation. Sommaren 1971 så börjar Nixon bli allt mer desperat och försöka hantera situationen. Han blandar och ger mellan konservativa teorier och klassiska keynesianska principer. Under 90 dagars period så valde han att frysa alla löner och prisnivåerna på sina existerande nivåer. Och i november samma år så införde han tvingande riktlinjer för ökning av löner och priser som skulle bevakas av en federal myndighet. Och Nixon valde också att devalvera dollarn. Alltså devalvera ju att man skriver ner dess värde då. Och sen också att överge den här guldstandarden när valutan är kopplad mot guldstandarden. Och de här relativt drastiska åtgärderna minskar ju då inflationen, men den ekonomiska stagnationen fortsatte då så att säga. Så 1973 så började inflationen skjuta fart igen då med 9%. Och efter OPEC:s oljeembargo så blev inflationen 12% året efter då. Priset på bilar, hamburgare och annat dubbleras nästan kan man säga. Då. Och 1974 så sjönk USAs BNP med 6% och arbetslösheten låg på 9%, vilket var den högsta nivån sedan depressionen. Så att den här stagflationen och energikrisen var ju något som Nixon inte riktigt lyckas lösa, och det är ju också ett arv han skulle lämna efter sig till sina efterträdare som också skulle behöva brottas med det här på 70-talet och också ha väldigt svårt att lösa det här då. För många amerikaner så urholkar de här ekonomiska tiderna den grundläggande så att säga tron på landet och dess ideologiska kapitalistiska grund. Och i alla tider hade ju tanken om den amerikanska drömmen trummats ut och att hårt jobb och talang skulle lönas ekonomiskt och ge möjligheter att klättra i samhället. Men nu börjar många misströsta att det går ju liksom åt fel håll. Vi får det ju sämre snarare än bättre och arbetslösheten bara ökar och så vidare. Så ekonomin var ju ett problem då. Nixon står ju också inför utmaningen att bli omvald. För 1972 så är det ju dags i USA att välja ny president igen. Eller för Nixon att försöka bli omvald igen så att säga. Bland republikanerna så var ju Nixon ganska given. Och dels för att den sittande president oftast har en ganska stor fördel med. Men Nixon hade flera andra fördelar med. Och han uppfattas ju ha nått ganska stora framgångar internationellt. Med de här besöken till Kina och Moskva. Och han hade ju en hög prestige som politiker. Då, så att, och dessutom hade han omvalskampanj samlat in egentligen rekordmycket pengar inför kampanjen. Så att han har ju en hel del fördelar också. En annan fördel var ju också att han mötte ett väldigt splittrat och svagt motstånd i form av demokraterna då. Återigen så gav sig Alabamas guvernör George Wallace in i racet som en tredjepartskandidat för den konservativa och demokratiska södern med tydliga rasistiska vinklar. Men där har ju Nixon lite tur, för Wallace kandidatur fick ju ett väldigt abrupt slut när han blir skjuten under ett kampanjmöte i ett köpcentrum i Maryland. Och det innebär ju att Wallace blev förlamad från midjan neråt och kunde inte fortsätta sin kampanj, så då var ju han ur vägen då. Men han möter ju som sagt ett väldigt splittrat motståndarparti då. Demokraterna nominerar ju George McGovern från South Carolina då. McGovern hade ju kandiderat 4 år tidigare, men då hade ju nomineringen gått till Hubert Humphreys då. McGovern var ju, eller hans nominering var ju en seger för de liberala krafterna inom demokraterna. De hade ju förlorat 4 år tidigare och lite mer konservativa Hubert Humphreys hade ju valt då som hade varit vicepresident under Lyndon B. Johnson. Men McGovern är ju en liberal kandidat. Han var ju en uttalad kritiker till Vietnamkriget och hans sociala och ekonomiska åsikter var ju uttalat progressiva då. Och att han nominerades berodde ju mycket på att demokraterna gjort om sin process för nomineringar som gav ett ökat inflytande för minoriteter och kvinnor och ungdomar. Och det här var ju lite sarkastiskt, nu var det ju regler som McGovern själv hade varit med och tagit fram, så att han hade ju på något vis gynnat sig själv för att kunna bli nominerad på ett sätt då. Eftersom de här demokratiska grupperna förknippas väldigt mycket med alla de här protesterna och motkulturen på 60-talet, så gynnar ju det här Nixon då att liksom McGovern blir nominerad som ett väldigt liberalt alternativ då, och det gynnar ju Nixons konservativa budskap som inte var extremt men som försökte då fånga den här så kallade tysta majoriteten. McGoverns kandidatur led ju också av att han bytte vicepresidentkandidat. Till en början så hade ju senatorn Thomas Eagleton från Missouri utsetts, men uppdagades att han hade genomgått elektrochockterapi mot depression, så såg sig McGovern tvungen att dumpa honom då. Och istället så ställde Sergeant Shriver upp då, en politiker som gift in sig i Kennedy-släkten då, och vars dotter är det väl, Maria är väl gift med Arnold Schwarzenegger tror jag. Men skadan var ju lite grann redan skedd då, och i opinionen så låg ju inför valet så låg ju McGovern och Shriver långt efter Nixon och hans vicepresidentkandidat som återigen var Spiro Agnew då. Nixon fortsatte ju också med det som kallas för republikanernas Southern Strategy. Alltså egentligen hade ju detta startat redan tidigare då, men strategin är ju mest förknippad med Nixons två presidentval 68 och 72 då. Södern hade ju, som jag pratat om, efter rekonstruktionens slut 1877 i princip var det någon slags enpartistat där demokraterna hade dominerat fullständigt då. Men republikerna insåg ju att man aldrig skulle kunna vinna enbart på afroamerikanska väljare i södern trots den här Voting Rights Act då. Men genom att tilltala vit makt och den här regionens rasism så kunde man ju ändå vinna över vita väljare till republikanerna i södern då. Eisenhower hade ju börjat med att vinna stöd i södern på 50-talet, och på 60-talet så blev södern helt plötsligt så kallade swing states, alltså avgörande delstater i presidentval. Så delstater som står och väger då mellan att vinnas av republikanerna eller demokraterna då. Otroligt konservativa Barry Goldwater hade ju vunnit flera delstater i den djupa södern 64 då, och i valet 68 så hade ju Wallace populistiska kandidatur vunnit stort stöd i södern då. Så 1972 då, inför det här valet, så var Nixon fast besluten om att nu var det hans tur att vinna i södern genom att anamma en sån där Southern Strategy. Nixons stabschef Harry Haldeman beskrev det som att Nixon emphasized that you have to face the fact that the whole problem is really the blacks. The key is to devise a system that recognize this while not appearing to. Så att man försöker liksom att tilltala rasismen utan att egentligen formellt sett uttala sig så säkert öppet. Och Nixon, han lyckas ju mer än någon annan göra det här. Han pratar ju om law and order och annat och liksom som tilltalar rasister utan att egentligen säga lika rasistiska saker som Wallace då. Och han vann ju då 70% av rösterna i den djupa södern och 65% av rösterna om man ser till alla de forna konfedererade staterna. Så att Nixon lyckas ju verkligen med sin Southern Strategy och vinner väldigt stort då, så att säga. Så Wallace skada då, demokraternas splittring, McGoverns problem med vicepresidentkandidat i kombination med en väljarkår som tröttnat på kaos och ville ha lite ordning och reda, gynnar ju Nixon väldigt, väldigt stort. Och Nixons strategi att tilltala den här tysta majoriteten som han menade inte protesterade, och att tilltala den här Southern Strategy blev extremt framgångsrikt då. Så att han vinner ju ett storslam på valdagen 1972 då. Han vinner med en av de absolut största marginalerna någonsin. Han vann 60,7% av rösterna då, alltså det popular vote, mot McGoverns 37,5 då. Och när det här översattes till elektorsröster så var ju segern en fullständig kross då. 520 elektorsröster mot 17. McGovern vann enbart delstaten Massachusetts och huvudstadsdistriktet Washington DC. Nixon vinner samtliga övriga delstater då, så att säga. Så det här blir ju en stor framgång för Nixon och han är ju väldigt nöjd med det här då. Men trots att Nixon i det här läget med en sån här fantastisk seger stod lite grann på toppen av sin karriär, så väntar ju ändå lite mörka tider då, för det är ju under den här valkampanjen 1972 som det sker ett inbrott på demokraternas högkvarter i en byggnad som kallas för Watergate. Och i takt med att det här inbrottet börjar nystas upp så skulle det visa sig att Nixon hade vunnit stort, men han hade heller inte kört med helt ärliga kort i sitt omval då. Och vad som var värre, så tänkte han helt enkelt förneka det med alla medel tillåtna, kosta vad det kosta skulle. Och det priset skulle bli ganska högt. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.